Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack, som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 230 för vecka 41 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej. Och Henrik.
Tja 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 tja.
Tjena tjena. Har ni haft en bra vecka?
Ja, absolut. Jag är lite trött. Jag var på restauranggalan igår, eller i natt, eller vad man ska säga.
Jaha.
Kom väl hem vid 3 eller någonting i natt. Jag är ganska seg. Det, men det var väldigt kul. Restaurangfolk vet hur man festar, kan jag ju säga. Ja. Helvete vilket drag det var.
Ja, det kan jag tänka mig faktiskt.
Man har ju hört att så här, ja, men inom restaurang, de kan verkligen festa. Jag säger ja ja, absolut. Men det finns det väl fler som kan, men inte på den nivån. Alltså det var klockan 5 på eftermiddagen var det fullt ös liksom.
De tenderar väl att vara lite yngre också, va?
Ja, så var det definitivt, men nej, det fanns då så 60 plus som också var rejält i gasen.
Mm, som har festat sedan de var 21.
Typ.
Mm. Ja.
Exakt, de är vana.
Ja, det brukar vara så. Mm,
precis.
Ja.
Ja, nej, det har väl varit en vecka. Jag var på musikal idag.
Mm. Mm, vilken?
Skolmusikal som en av barnen klass satt upp. På 30 minuter gick igenom jordens utveckling och typ.
Ja. Adam och Eva och allt det där.
Nej, utan först fanns ingenting och sen kom jorden till. Riktigt hur, det vet vi inte. Sen fanns det trilobiter och sen fanns det dinosaurier, sen var det lite istid. Sen kom människan och lärde sig prata och gå. Mm. Ja, det var bra.
Låter ju korrekt.
Men det är jättemysigt.
Mm, absolut.
Ja, hyfsat korrekt. Så det var. Ja. Du kanske hoppade över vissa steg och sånt där.
Ja, annars hade du tagit ett tag kanske.
Precis. Ja. The short, short version.
Mm. Yes. Jag har ägnat mig åt något som har tagit längre tid än vad jag trodde det skulle göra. Det är så att vi har köpt en ny bil. Eller beställt en ny bil. Ja. Och då har den inte... Och det här är något som jag inte visste. För att tydligen är det så i alla fall. Om man kör Skoda då, så tillverkar de inte bilar med CD-spelare längre.
Nej, det kan man ju förstå.
Ja, men det blir lite det att ja, men vart ska CD-skivan ta vägen då, tycker jag. För att jag menar, hur många spelar CD-skivor hemma längre än då?
Så att, ja, men hur många spelar CD-skivor överhuvudtaget?
Har du ett CD-ställ i bilen?
Ja, alltså vi har väldigt, har jag upptäckt nu då, väldigt mycket CD-skivor i bilen.
Men ingen som mobiltelefon och
släng dem i papperskorgen
eller Bluetooth.
När vi köpte våran förra Skoda, den köpte vi också ny då. Men det här var ju ganska länge sedan. Då fanns det inte aux-ingångar och sånt där som standardtillbehör. Så vi har ingenting sånt i våran bil. Så att vi har bara CD-skivor då.
Nej, men bara för att det var okej att bränna häxor behöver inte betyda att man ska fortsätta göra det här.
Ja, det har vi inte gjort, kan jag säga. Det är bara CD-skivorna som vi gör.
Ja, bränna CD-skivor eller bränna häxor, det är faktiskt samma sak, kan man säga.
Nej, de här är faktiskt köpta.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men då har ingen kritik.
Nej, men, ja, bra. Men
ja, så de är pressade, men oavsett vilket. En teknologi börjar bli obsolet, så kan man väl bara lämna den bakom
sig. Är det jättekonstigt att du
det är det jag
som
håller
är så...
på med.
Ja, det är så
jag håller ju på med.
Det jobbigt att det inte finns 8-track i bilar nu för tiden, så jag måste ju specialbeställa varje gång jag köper bil, för jag måste ju flytta med mig de här 8-trackarna som jag hade.
Men precis. Men
Betamax i bilen, det är ju video om inte bilen.
Va? Folk kan ju kolla väl på DVD i sina bilar. Då kan man väl kolla på Betamax, eller?
Vad är det?
Nej, okej.
Okay. Ja, men i alla fall så är det så att just nu då håller jag ju då på att rippa ner hela våran CD-samling till flack. Och jag kan säga att det tar ett tag. När man har ett 60-70-tal skivor så tar det ett tag. Så det är det som jag har gjort den här veckan.
Men vad är det för CD-skivor? Är det något som inte finns på typ Spotify?
Ja, grejen är den att det här är i princip, det är, ska jag säga, det är uteslutande barnskivor. Alltså Astrid Lindgren och Lasse-Maja och alla de här. Och sånt finns nog inte så jättemycket på Spotify dessvärre.
På Storytel, på Nextory, på BookBeat.
Du menar att det är enklare att betala flera tusen för en tjänst istället för att rippa ner de skivor jag redan äger? Det var en bra idé faktiskt.
Flera tusen? Det kostar typ 70 kronor i månaden.
Precis, och vi har haft den här bilen i 8 år och så har vi den andra bilen i 8 år och så är det typ en tusenlapp per år för att använda de skivor som vi redan har då. För typ 8000 spänn under bilens livslängd.
Det här är en jättekonstig udda sida hos dig som jag inte... Jag är i chock alltså.
Så nu har jag i alla fall då digitaliserat alla de här skivorna, eller håller på att göra det, och ner på ett 64 gigs minneskort, och så kommer vi liksom ha alla indexerade i bilen. Så det kommer att bli bra.
Men det är bra när det finns SD-kortläsare i bilen, hade jag förra.
Ja, för att då är det ju...
Det försvinner liksom, det är borta.
Ja.
Om man väl har stoppat in det där så tar det inte upp någon plats.
Nej, för att det är ju ändå en plats som man inte använder till någonting annat än just SD-kort.
Ja, man kopplar inte en sladd i den. Det är som USB. Ska man sätta in ett USB-minne?
Ja, det blir lite samma grej. För det gör man ju inte så, eftersom man vill kunna plugga in sin mobil. Men då vill man också göra annat, för att nya bilar synkar ju helt och hållet med mobilen. Och då vill man köra navigation och allt sånt där i den mobilen. Så att, ja, det här blir betydligt enklare. Men... Ja, så det är som sagt. Jag trodde inte det här skulle ta längre tid än så här lång tid att förklara.
Du visste inte att det skulle bli så motarbete. Du bara, jag ska bara berätta en liten grej här. Så vartenda steg i din lilla berättelse. Vi bara, va?
Jag tänkte mig inte bråk om just den här delen.
Nej. Men... ja. Jag vet inte, har ni hängt med i... Kan vi säga, om ni kollar i dokumentet nu, kan vi säga den här personens namn? Eller kommer vi bli anmälda för någonting då? Har ni hängt med i hela den här grejen?
Nej.
Okay.
Nej, jag ser namnet där. Jag vet inte vad det handlar om.
Nej, okay. Men det vet jag. Och jag har förstått läget som att det är helt okej att säga det.
Ah, okej. Okay.
Alltså, jag ska inte säga helt okej, men alltså det är... Ja, vi kan förklara det
så
lite
så länge snabbt. Vi inte förtalar.
Ja, nej. Men det är det vi gör. Men förtal är inte alltid olagligt. Så att, ja. Det är så här. Man får... förtala någon så att säga om det är, för det första, om det är sant och det finns ett allmänintresse, ett tydligt allmänintresse i det som sägs, då kan det vara okej.
Men... om man inte är ute efter att så här, nu ska jag bara pissa på den här personen och förstöra.
Exakt, vi har ingen vendetta mot den här personen, så att
nej. Vi säger inte det här, vi berättar inte det här för att andra ska tycka illa om eller...
Nej, vi redogör för ett belopp som någon annan har redogjort för. Och med det sagt så är det faktiskt så att man är fortfarande skyldig till förtal även om man återger det som någon annan har sagt i ett förtal. Men jag tycker att det finns ett allmänintresse i det här, och jag tror att det tydligen så handlar det om ett fåtal, två fall de senaste årtiondena som har faktiskt gått igenom i sådana här förtalsfall. Så att,
det vore ju väldigt otroligt om det skulle komma från den här podden. Men i alla fall, det har varit, vi ska prata om det lite senare också, men det har varit väldigt mycket snack om sexuella övergrepp och maktmissbruk de senaste veckorna. Vi har ju snackat lite om Weinstein, va? Gjorde vi det förra veckan? Jag kommer inte ihåg.
Vi nämnde det.
Ja, men nu har det börjat brisera lite bomber här i Sverige.
Och då verkar även, bli... även i USA. Alltså, det har ju tagit riktigt bra fart, skulle jag säga.
Ja, absolut. Men det är ju så mycket lättare att diskutera saker och ting när det händer i USA. Ja, för då är det ju så här, folk här känner inte de personerna. Så det är helt fritt. Alltså, det är inte svårt att kritisera dem och säga den har gjort fel, den har gjort rätt, den betedde sig för jävligt eller vad det nu är för någonting. För att man är inte kompis med dem, man jobbar inte med dem, man kommer inte springa på dem på stan. Nej. Sverige är väldigt mycket mindre. Stockholm är väldigt litet och media Sverige är extremt litet. Så när det nu börjar komma fram anklagelser inom den sfären, då verkar det vara väldigt svårt för medierna att veta hur de ska hantera det. Och det senaste här nu då, det är ju att Cissi Wallin har anklagat Fredrik Virtanen för våldtäkt. Och det är inte någonting nytt, utan hon har pratat om det här tidigare och även anmält honom för det. 2011 tror jag. Det var ett gäng år sedan i alla fall som hon anmälde det. Och ytterligare många år innan dess som det faktiskt hände, 2006 eller något sånt där tror jag det var. Och åtalet lades ner. Brott kan inte styrkas eller vad det var för någonting. Nej, klassiker. Och det är inte så konstigt. Det har gått väldigt lång tid. Om det nu har hänt så det är klart det är svårt att bevisa.
Ja, det är ju inte osannolikt att brottet inte går att styrka efter så lång tid.
Nej, precis. Och med det sagt, jag vet inte riktigt vad Cissi Wallin skulle ha att tjäna på och hitta på en sån här sak. Det känns också rätt sjukt. Det är inte som att man gör sig jättepopulär som tjej i något läger om man berättar att man blir utsatt för våldtäkt. Utan...
Nej, det man får förstå här är ju faktiskt det att tjejer blir ju mer eller mindre, de bränner ju sig själva och sin karriär i väldigt stor utsträckning när de namnger män på det här sättet.
Ja, och om man namnger en högt uppsatt mediaman som är bästis med typ alla som gör varenda produktion i hela Stockholm. Det är nog ingenting man gör lättvindigt. Det tror jag verkligen inte.
Det tror inte jag heller.
Sen vet inte jag vad som hänt, det vet ingen av oss. Men i alla fall. Det här har ju givetvis startat då en kritikstorm mot Aftonbladet. För de har inte skrivit en enda rad om det här. Inte om någonting. Jag menar, det är ändå uppseendeväckande att man behöver inte skriva ut namnen på folk. Det behöver man ju inte. Men att en profil anklagar en annan profil på det här sättet väldigt publikt. Det borde ju ändå bli någon typ av artikel. Och en kille som heter Henrik Bastin, han är en stor, jag tror att han är producent eller regissör. Svensk som bor i Hollywood och jobbar där. Han ska göra en Netflix special eller någon Netflix-serie nu tror jag bland annat. Han är liksom också väldigt känd. Han gick också ut på Twitter här om dagen och skrev att Fredrik Virtanen är Sveriges svar på Harvey Weinstein, och det skrev han innan Cissi skrev det här. Så jag tror att det är liksom det ena ger det andra. Om en person börjar så vågar nästa person säga och så vidare, så verkar det ha varit. Och det senaste som kom ut idag, det är ju då att en metrokrönikör tidigare som heter Frida Jönsson, hon skrev att, och berättade att när hon var 14 år och skaffade Facebook, så var Fredrik Virtanen var hennes stora idol. Hon gick in och skrev till honom att hon älskar hans blogg och vill praoa hos honom. Och han svarade då med att skicka ett mess till henne och fråga om hon vill ligga med honom. Och hon var 14 år då. Och hon har skärmdumpat på det här. Så, och då börjar folk fråga i Aftonbladet då om detta också. Det de har sagt om hela Cissi Wallin-grejen då, det är ju att polisen sa att det inte var något brott. Eller att polisen avfärdade brott eller någonting sånt där skrev de först. Och fick jättemycket kritik för det. För att brott inte kan styrkas, det är inte samma sak som att polisen säger att brott har inte skett.
Nej, precis. Och det borde de veta.
Ja, precis. Och det korrigerade de ju sen. De tog bort sitt tidigare uttalande och tog bort just den meningen. Men de stod ändå fast vid att han är inte dömd, så därför så ska vi inte skriva om det. Och då är det väldigt många som tar upp, okej, Anders Borg-grejen, där skrev ni ju långa artiklar. Därför namnger vi Anders Borg, därför skriver vi om honom. Och det gjorde de innan han ens var polisanmäld.
Ja, de har ju skrivit om Harvey Weinstein också.
Ja.
Han är inte dömd heller.
Nej, det är ju det som gör det så väldigt... Det är en sån dubbelmoral. Och samtidigt, jag fattar att det är svårt. Det är ingen som har sagt att det ska vara lätt, men...
Nej, nej.
Ta ta något krismöte. Nej, och diskutera hur fan ni ska göra med det här. Men försök inte få det till att ni agerar helt korrekt och riktigt, för det gör ni ju inte. Säg istället bara att det är jävligt svårt att agera korrekt i den här situationen eller någonting.
Och det är helt okej att gå ut och, om man säger att nej, men vi beskriver inte någonting innan någon dum, men då får man ju hålla sig till allting.
Ja, precis.
Det är ju liksom det att, svårt.
Ja. Men det känns som att det rullas upp mer grejer hela tiden här. Så jag vet inte var det här kommer sluta någonstans.
Nej, men det är som sagt samma i USA. Det är många skådespelerskor som har gått ut och berättat om vad de har utsatts för. Från Harvey Weinstein då, primärt. Men det här är säkert någonting som finns på flera håll.
Det kommer, jag tror vi kommer se mer. Jag tror att det behöver luftas. Det finns liksom uppdämt. Så det är... Ja, det är alla fan på tiden kanske. Ja,
absolut.
Ja, vi får se vad som händer med det här. Kanske har något mer att ta upp nästa vecka.
Ja, precis. Jag byter ämne lite. Vi fick ett inlägg på, eller fick ett meddelande skickat till oss på Facebook. Mikael som hade sett att någon la upp en länk i någon vän till honom la upp en länk i sitt Facebookflöde från Alternative News Network som diskuterar att det finns det är Dr. Otto Warburg som vann Nobelpriset 1931 i alla fall, har sagt att det finns ingen sjukdom för, inklusive cancer, som kan existera i ett alkaline environment. Vad blir det? Jag försöker översätta samtidigt.
Jag vet inte.
Alkaliskt, alltså, kroppen är alkalisk.
Det är motsatsen till surt alltså.
Precis. Så kan inga sjukdomar existera. Jag försökte liksom läsa på lite, för det låter som drick organisk äppelcider, vinäger och, eller lime.
Alltså, grejen är ju den att det här är ju korrekt.
Ja.
Eftersom inga celler överlever i en alkalisk miljö.
Nej, och det är det han... om man ser citatet som han skrev, så säger han precis här som David då, den här Warburg. Säger egentligen precis det, att inga celler överlever. Men vad de här drar det till då är att det ska vara, alltså man ska dricka sura saker egentligen. Äppelcidervinäger, citronjuice och bakpulver, och så kan man då liksom inte få några sjukdomar.
Men äppelcidervinäger och citronjuice är ju surt. Och så ska man då ta bakpulver som är basiskt. Som alltså gör alkaliskt då.
Ja, jag ska inte säga att jag försöker leta efter logiken i det här. Jag försökte googla lite lätt om alkaliska kroppar.
Och det är ju livsfarligt. Och,
ja.
Det är ju som man dör av ganska snabbt.
Men allt jag hittade på Google var ju den här typen av... Och då slipper jag sjukdomar.
Ja, det gör man.
Bara alternativ medicin. Och jag lyckades. Jag tröttnade och jag tänkte att jag kanske skulle hitta någon artikel någonstans som diskuterade det från ett vetenskapligt perspektiv. Men jag hittade inte det och gav upp. Och istället tänker jag... Vi kan nämna ett par ord om hur man möter sånt här när man inte har faktan bakom. Om man ser någon som lägger upp någonting som ger ett påstående som man är väldigt skeptisk mot, men man inte riktigt hittar något trovärdigt att sätta emot, eller man har inte faktan med sig när någon börjar diskutera, hur kan man bemöta någon som lägger upp såna här påståenden när man inte själv riktigt känner att man sitter på så mycket fakta att man kan bara köra över, om man säger så, debunka. Vad kan man diskutera med dem? Vad kan man säga? Vad kan man skriva? Delvis för att liksom andra som läser det här ska förstå att nej, men det här kanske inte är så bra. Alltså, jag tänker att man kan börja ställa frågor. Jag brukar, det är inte det samma sak, men ofta när man sitter på fikaraste på jobbet eller någonting, så ja, men det är jättebra för det är en massa antioxidanter. Så, ja, men vad är det? Vad är antioxidanter? Och vad gör de? Vet inte. Så i det fallet är det något annat, men man kan ju alltid bara fråga, vad är det här? Vad är det som gör det så bra?
Ja, och just
om den personen som har lagt ut posten har förstått eller har läst på.
Och just det här också då, som man väldigt ofta missar i såna här diskussioner, är ju det att alltså, vad skulle möjligen kunna göra så att exempelvis en cancercell ogillar en basisk miljö mer än vad en helt hälsosam cell gör? Alltså det är inte så att de lever på något annat sätt egentligen.
Nej, alltså cancerceller är egentligen bara celler.
Ja, som växer okontrollerat.
Som har blivit knäppa. Ja, precis, okontrollerat.
Och då, alltså det är...
Ja, det är... Men det är därför de behandlingar som vi har haft mot cancer är ju cellgifter och bestrålning och annat som dödar celler.
Mm.
Och det, anledningen till att man tappar hår och sånt där, det är ju för att man faktiskt angriper alla celler.
Ja.
Man kan inte skicka in någonting, i varje fall inte en som bara angriper cancerceller, vad jag förstår.
Nej, det är det som är så svårt, just det här att förhoppningen är ju den att patienten överlever, hela patienten lever längre än vad cancercellerna gör.
Mm.
Eftersom man koncentrerar behandlingen dit, men det sprider sig ju verkligen runt om. Det är ju kraftfulla grejer det där.
Ja, precis.
Så att, ja, det är, och just då tron då att okej, okay, så den behandlingen påverkar hela personen som får den, men man tappar allt hår och man alltså mår allmänt förjävligt under kanske ett helt år ibland, men den här behandlingen, nej men visst, det är bara, sänk pH eller öka pH i hela kroppen så dör bara de här specifika cellerna av någon ospecificerad anledning.
Ja, det låter ju rimligt.
Ja, ja, men det är så här att man liksom appeal to magic nästan. Man hittar på någon sån här magiskt, bara att jo, men det blir så för att det är magiskt. Ja, men sänka pH-värdet är inte så jävla magiskt. Det har man gjort ganska många gånger. Och det är inte speciellt hälsosamt heller. Men nej. Hittar man folk med det tillståndet, då är det ju bråttom. Det är inte bara så att oj, nej, men det gör jag för att döda alla sjukdomar.
Så att, vad ja. De säger, om man läser, jag satt och småläste medan du pratade istället för att lyssna här, att man säger att det moderna livet får oss att bli få mer sur miljö i kroppen. Mm. Vi ska egentligen balansera ner den, det de säger, då blir man inte sjuk.
Nej, och det är ju vanligt skitsnack bara. Alltså det är ju ingenting som har med någon sanning att göra där i. Så att det, ja, Jesus. Men det är sånt där, alltså såna enkla lösningar som folk tycker då att oj, oj, det där lät ju jättebra. Tänk att det är så här enkelt. Jag menar, då skulle ju stora läkemedelsbolag skulle ju i så fall utvinna och alltså sälja de här i kapslar och ha då att besegra alla.
Nej, men sjukdomar. David, men nu har du ju inte förstått hur det fungerar.
Big Pharma,
läkemedelsindustrin vill ju inte att vi ska bli friska.
Nej.
För då tjänar de inte pengar på bromsmediciner och sånt där.
Exakt.
Det är bättre att charlataner tjänar de miljarderna istället.
Ja.
Mm. För det där är också en sån här intressant idé att det finns en stor pengasäck som Big Pharma är ointresserad av. Det är att, nej, de är bara intresserade av det de kan ta patent på. Ja, okej, okay, så att alla de här grund, det finns ju de här grundpreparat, alltså ibuprofen och sånt där som inte är skyddat längre, som vem som helst kan göra preparat på. Och det är inte så att alla läkemedelbolag säger då att okej, det här är inte exklusivt till oss längre, så nu skiter vi i ibuprofen för det finns inga pengar i det.
Nej.
När det finns typ miljarder.
Nej, men det är inte heller tillstånd. Det är väl inte heller tillstånd man botar, utan det dämpar ju också. Det är inte så att man tar en kapsel ibuprofen som aldrig ont i huvudet igen, någonsin.
Nej, och det skulle man kunna hävda att det förmodligen inte riktigt går. Att det inte riktigt är så enkelt.
Nej, precis. Men det är ju skillnaden då på vad man säger. Man ska bota.
Ja, nej. Man kan ju säga att försurar man sin kropp till den graden så då får man aldrig huvudvärk igen.
Ja.
Ja, ska vi gå vidare?
Ja, nej, men vad man kan... kanske hugga på ofta sådana här. Det är det här som du säger David, den lätta lösningen.
Ja.
Alltså att man kan ju alltid ifrågasätta liksom, om det nu är så här lätt, varför har vi då den här sjukdomen?
Ja, och sen kan man ju tänka då också att de här grejerna som man föreslår som en lösning, som det natriumbikarbonat tror jag som är det i bakpulvret som bättre ökar pH-värden och gör det basiskt då. Men det är ju sådana grejer som har funnits alltså hur länge som helst. Det här är ju alltså grejer, alltså vinäger och citron och allt sånt där, det är sånt som har funnits långt innan modern läkarvetenskap. Så att i princip säger man ju då att alla de här grejerna som folk har ätit och tagit då gör läkarvetenskapen onödig. Men i så fall, om det vore fallet, så hade ju aldrig modern läkarvetenskap uppstått. Behovet hade ju aldrig uppstått, för att folk hade inte dött när de var fem. Man hade inte haft en förväntad livslängd på 32. Så att oj, är du inte redo pensionsålder du som redan är 30? Alltså det... Så att nej, men du vet, jag äter ju citron. Ja visst, jag gillar ju inte citron, så jag tänkte dö imorgon. Alltså det är så fullständigt idiotiskt. Såna här basgrejer som har funnits typ jämnt, som vi har haft väldigt, väldigt länge, som sagt långt innan modern läkarvetenskap.
Och ändå, jo, men sen så kom ju industrialismen och så började vi leva på ett annat sätt. Vi började äta sämre och vi slutade äta de här bra sakerna och så kom den moderna läkarvetenskapen som ett svar på det, och man glömde bort de här gamla sakerna. Men om vi bara tar ett par hundra år steg tillbaka och tar tillvara på de här sakerna, sånt som man kunde innan den här moderna, inom citationstecken, världen dök upp, så skulle vi bara bli friska.
Ja, just. Som man var för.
Som man var innan, innan man behövde den moderna läkaren.
Precis, innan den svarta döden och spanska sjukan och alla de här grejerna som helt enkelt berodde på att folk åt för lite citron. Tänk mig man hade det. Ja, ska vi gå in i nyhetsronden kanske?
Ja.
Ja, det blir det. Vi ska börja på Irland, för att för första gången på 45 år så har man registrerat en nedgång i antalet katoliker på Irland. Det handlar alltså inte endast om procentuellt då, som det också är såklart, utan också faktiska antalet. När det flyttar in folk som inte är katoliker så går ju självklart procenten ner, men nu har det alltså faktiska antalet katoliker också gått ner. Men det mest upplyftande då lär vara då att antalet icke-troende på bara de senaste åren har ökat med hela 74%. Så att... det är bra nyheter får man då säga. Irland är ju ganska religiöst. I USA då så är det så att televangelisten Tim Bucker, som förutspått världens undergång bland annat, så kommer alla som hånar honom möta Guds vrede. Tim Bucker är då, som ni kanske förstår, en idiot och charlatan som när sig på de godtrognas rädsla. Så bring it on. Och sist men inte minst då, att nyligen så skojade, som man gör, Trump då, om att vicepresidenten Mike Pence ville hänga alla homosexuella. Jaha, han är rolig, Trump.
Jag förstår inte, vad var skämtet?
Att han ville hänga alla homosexuella.
Gud vad kul sagt, verkligen.
Ja,
men jag förstår fortfarande.
Bra skämt.
Det var det som var det. Vi ska gå in i diskussionsronden, och det har ju uppstått en diskussion här under veckan som jag var lite delaktig i, som jag ibland, och det har med månggifte att göra. Det har ju då blivit aktualiserat, skulle man kunna säga, av att det blev en nyhet här om att det kom hit en, jag tror det var en man från Somalia som hade tre fruar. Och att de här då skulle få då, de här fruarna skulle ha, ja, folk säger ju då att de får en varsin lägenhet, men det är såklart inte så det går till.
Nej,
de här fruarna ska ha,
absolut inte.
Nej, de ska ha en varsin lägenhet som kommunen tillhandahåller då, och mannen då ska kunna bo i vilken av de här tre han vill då. För de här fruarna har ju barn med mannen då, såklart. Och bor inte tillsammans. Och först då, först och främst så är det ju så att kommunen har ju då köpt de här lägenheterna för, alltså, jättemycket pengar, 17 miljoner eller vad det var. Men de hyrs ju då ut till de här familjerna. Så att kommunen kommer ju sen sälja lägenheterna, det är klart. De två år, jag tror de hade kontrakt på. Men då har det i alla fall aktualiserats det här då med månggifte. Och bland annat via debattartiklar och sådär. Och det här är någonting som kommer ofta från religiöst håll. För att inom islam, enligt vad jag läst i de här debattartiklarna, så är det ju alltså tillåtet med månggifte, såklart då att en man får gifta sig med flera kvinnor. Men det är inte så jättevanligt. enligt vad man säger då, utan det är ja, någonting som de inte stöter på sig jätteofta här i Sverige i alla fall, att det kommer hit män som har flera fruar då. Men i Sverige så är ju inte det tillåtet.
Nej.
Och då är frågan då, det som har lyfts då är, borde månggifte vara lagligt i Sverige? Och jag har väl sagt egentligen då att jag tycker ju inte att den, om man säger, religiösa avarten, eller vad man ska kalla det då, av månggifte ska vara tillåten. Att man begränsar det egentligen på det här sättet och säger att åt det här hållet är det okej, men åt andra hållet är det inte okej. Mm. För att min inställning är väl lite den att så länge vuxna människor gör saker tillsammans med andra vuxna människor som inte skadar någon, som inte samtycker, så är det liksom inte upp till oss egentligen. Även om man inte skulle göra det själv, så ska ju det inte döma ut andra människors intresse hur de vill leva. Så att
det är min grund för min grundinställning också, och till det här också. Och det här som vi pratar om ibland, om att sexualitet är en skala, och det finns väldigt många varianter på det. Mm. Och polyamorösa par, eller par, men det hör ni ju bara där, man normaliserar den här liksom par-grejen, om man säger. Mm. Men polyamorösa förhållanden, man har flera stycken partners som man kan rotera, man kan sådär, men det finns ju folk som lever ihop under de här, alltså som om man vore gifta i övrigt, om man säger så, fast man har inte den juridiska skyddsnätet som ett äktenskap innefattar.
Mm. Nej.
Och man kan inte ingå något slags partnerskap på det här sättet heller. Så att vi fyra personer älskar alla varandra.
Mm. Mm.
Vi vill dela allting med varandra. Vi vill ha samma rättigheter och samma skyldigheter som om det är två personer.
Mm. Mm.
Och om vi någon gång kommer på att vi inte längre vill, nej, men då får vi också ta ansöka om skilsmässa och liksom allting sådär.
Mm.
Ja, jag tycker inte att det egentligen vore så himla konstigt, för det blir lite samma, det blir lite sån konstig argumentation om man säger, nej, men om det blir tillåtet så skulle helt plötsligt alla göra det.
Ja.
Nej, men jag är inte intresserad av att ha fler fruar.
Nej, och också att alla skulle göra det, och alla skulle göra det på någon slags här, begränsande sätt. Att man ska göra det för att kontrollera de man gifter sig med. Inte att folk faktiskt ingår någonting frivilligt och vill vara tillsammans med varandra. Mm. Jag tror inte om det är
så... Som äktenskapet var förut när man giftes bort för att hålla blodlinjen och stärka familjen. Sådär.
Precis, jag menar, det kommer finnas män som vill kontrollera kvinnan eller kvinnorna i mannens liv. Då. Det kommer alltid finnas.
Ja, ja.
Och det finns massa sätt att göra det på.
Det hindras ju inte. Alltså,
nej, att man har att ett man papper eller...
Alltså, en annan. Mm. Det kan ju man göra även om det är en person.
Ja, men definitivt.
Alltså, det blir inte annorlunda om det är fler personer.
Mm. Nej, och man kan göra det lika fullt oavsett om man har liksom, äktenskap på pappret eller inte. Det är ju inte det avgörande.
Nej, jag tycker det. Och jag brukar också säga att det är inte, det är lite konstigt var lagen skjuter i det här fallet. För du får inte ingå äktenskap med flera personer. Man får inte älska flera personer på samma gång.
Mm.
Men om man har ingått ett avtal med något, ett äktenskap med någon, det är ju inte straffbart att bryta det, att ha sex med någon annan eller att inleda en relation med någon annan.
Absolut.
Det är inte straffbart på något sätt. Så varför inte det?
Mm.
Mm.
Då?
Nej, så är det ju. Nej, jag, alltså, man kan säga det också att det behöver inte heller vara någon konstellation. Det kan vara tre kvinnor, tre män som gifta sig med varandra till exempel.
Ja, precis.
Och varför är det egentligen? Jag menar, två män eller två kvinnor som gifter sig med varandra tycker vi ju idag inte är något konstigt. Så att varför är det då något konstigt att tre män eller tre kvinnor gifter sig med varandra till exempel?
Nej.
Eller två, bättre, jag såg på det här Outsiders bara precis slutet på, där vi går på femman va? Och då var det en tjej som var tillsammans med två killar. Och hon var gift med en av dem och den andra var de liksom båda två förlovade med då. För att de fick ju inte gifta sig då. Och,
nej, precis.
Alltså det, sådana konstellationer finns ju.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och jag tycker det, ja, det är märkligt. Och jag ställde frågan då, för det här kom ju upp på SVT:s flöde då, eftersom det var med i deras debatt då egentligen då. Och för folk skrev ju då nej, det här ska inte, månggifte har ingen plats i Sverige och bla bla bla.
Mm.
Och då frågade jag bara rakt ut då, är det någon som kan ge mig goda skäl, alltså till varför inte flera ska få gifta sig med varandra. Alltså än bara nej. Alltså det var det folk skrev, att nej, men nej, det har ingen plats.
Det ska vi inte ha.
Nej, kan man erbjuda några argument? Det fick jag inte ett enda svar på faktiskt.
Nej.
Så att det är en väldigt sådär, alltså, det, sen vet man ju det svartnar ju för ögonen när de ser islam involverat.
Ja.
Och då kan man helt plötsligt inte tänka rationellt längre. Och då, ja, det blir väl då det blir lite sådana här reaktioner också, men jag tycker ändå att man kan ta ett steg tillbaka och fundera på det. Precis egentligen som med homoäktenskapsdebatten. Hur påverkar det här egentligen mig? Kommer fler gifta sig med och ingå samkönade äktenskap bara för att det är lagligt? Alltså, kommer
jag tror
man
det är ytterst
det?
Få som skulle göra det om det var lagligt med den här typen av nya äktenskap, om det skulle vara, man kunde vara flera personer inblandade. Jag tror det är ytterst få som det skulle gälla överhuvudtaget. Men ja, det är väl också det att när människor ser då en kvinna med slöja säga att månggifte ska vara tillåtet, det är som du säger, det brinner ju i huvudet på dem bara. De får ju panik.
Det spelar
liksom
ingen roll vilka kläder hon har på sig.
Jo,
det spelar inte heller någon roll hur många.
Jag tror att det spelar roll för dem som ser det här. För hade det varit någon så här urban, skön kille som bara så här, ja, jag är polyamorös, då hade de kanske tyckt att det var töntigt eller någonting. Men de hade ju inte trott att det var en attack på det fria landet Sverige, som de verkar tro att det är nu.
Det är inte ett tecken på den svenska islamiseringen helt plötsligt.
Nej, exakt. Nej. Och jordens undergång och allt där.
Exakt.
För jag tycker egentligen inte, det spelar ingen roll hur de som säger någonting är klädda, och det spelar inte heller någon roll, som du säger, Frida, att det är inte så många som skulle gifta sig i ett månggifte, även om det var tillåtet. Det spelar heller egentligen ingen roll. Vad som egentligen är viktigt, att det som någon möjligen skulle kunna vara rädd för om det vore tillåtet är väl att man blir intvingad i det mot sin vilja, och det är absolut ingen risk för man kan man inte bli gift mot sin vilja.
Nej, och
utom då det fysiskt kan man ju våld eller sådär. Det kan man ju givetvis på sånt sätt bli. Men det förändras ju inte heller. Det är inte så att någon helt plötsligt, bara för att det är tillåtet med månggifte, så kommer du bli riskerat liksom, tvångsgift med ett annat par.
Och eller? Det är ju inte ett månggifteproblem. Det är ju i så fall ett gifteproblem.
Alltså precis, att säga, avskaffa äktenskapet istället och införa någon annan typ av laglig juridisk partner skap sak som man kan bara signera.
Romantiskt du får det låta.
Ja, men jag tror så här, om man är orolig för att kvinnor kommer utnyttjas, det finns massa sätt att jobba för att det inte ska hända.
Ja, jobba för kvinnors rättigheter
redan nu.
Precis.
Men de här kämparna, de kommer bara fram när slöjan åker på.
Ja, men precis. De är, ja, men faktiskt.
De är extremt aktivt ointresserade så länge det inte är islam involverat. Så att, ja. Nej, men det är en intressant debatt och det kanske blir, alltså, man brukar ju säga då liksom att det är det som sägs också mycket, just det här med homoäktenskapsdebatten, att det är en slippery slope och det kan leda till annat. Ja, annat bra i så fall. Alltså andra, att andra grupper synliggörs, alltså mindre grupper än homosexuella då, som synliggörs och får sina rättigheter tillgodosedda.
Jag får leva som de vill. Det är ju verkligen så här, det är, som du säger, det påverkar verkligen ingen annan på något sätt.
Nej, inte överhuvudtaget.
Nej.
Så att, ja.
Men det har ju
varit också intressant att se hur diskussionen går om man säger att men det ska vara okej för kvinnor att gifta sig med flera män.
Ja.
En kvinna kan ha flera män. Det ska vara okej.
Ja.
Hur ändrar det samtalet?
Ja, precis. Ja, nej, det får vi nog inte veta, men debatten lär ju fortsätta i alla fall. Eller så dör den ut och så blossar den upp nästa gång det kommer hit någon med tre fruar som vill ha lägenhet.
Typ.
Ja, vad säger du, Frida? Ska vi prata lite bröllopstårta?
Ja, det är väl trevligt.
Ja.
Eller inte. Jag tror att vi...
Det beror väl på hur, jag tror... hur den ser ut. Eller på så här. Det var inte det jag menade.
Nej, jag tror vi har pratat om det här tidigare. Det handlar om en konditor i USA som vägrade att göra en tårta åt ett samkönat par som skulle gifta sig.
Just det.
Det gick emot hans tro på något sätt. Och det här är ju, ja, det har dragits ända upp i högsta domstolen i USA. Ifall det är diskriminering eller inte. Och givetvis så backas ju han upp av någon sån här skitorganisation som bara slänger massa pengar på att kristna ska få bete sig för jävligt mot andra människor i stort sett. De säger så här: i grunden handlar det om frågan, får du tycka annorlunda? Och får man inte det, då har vi ingen religionsfrihet. Det är en väldigt spännande slutsats han drar där. Michael Ferris då, som leder den här Alliance Defending Freedom. Det är väldigt fint.
Det har man hört talas om förut. Ja.
Och jag tyckte det var lite intressant. Jag läste lite om det här fallet då, att han, Jack Phillips, den här konditorn, han sa till dem, till paret som kom in, de hade med sig massa olika förslag på hur tårtan kunde se ut och sådär, jätteglada, vill komma in där, och han säger direkt då att liksom, jag kan inte göra er en bröllopstårta, det går verkligen inte. Jag kan göra alla möjliga slags kakor till ett bröllop, men jag kan inte göra en bröllopstårta. Det här tycker jag är lite intressant. Det är just bara bröllopstårtan då som går emot hans. Är inte det väldigt konstigt?
Det är jättekonstigt, för det,
det står väl inte om bröllopstårtor i Bibeln, eller?
Nej, men
grejen är den att
då har han ju inte egentligen emot att, det, att de är samkönade, utan det är bara just att samkönade kopplat till tårtan.
Jag tror nog att det kan nog vara lite så att dels så tror jag att bröllopstårtan har en lite annan betydelse i USA. Just det här att man liksom, man skär tårtan tillsammans och allt det här. Det kan man göra i Sverige också, men det hör inte till.
Va? Kan man?
Ja, det hör ju inte till själva grejen här, traditionen på samma sätt. Men det kan nog vara lite det att, alltså, bröllopstårtan knyter ihop det hela på något sätt som han inte kan...
Jo, jag förstår det, men jag tycker ändå det är lite underligt att man själv då gör den särställningen.
Ja, det är ju det som är... Jag tycker att det luktar hyckleri. Att han, antingen så är det en efterhandskonstruktion, eftersom det är han själv som säger att han har sagt det. Så antingen är det en efterhandskonstruktion för att försöka få in i domstolen att det var inte diskriminering, för att jag tackade inte nej till dem som kunder för att de är gay, utan jag tackade nej till en viss typ av produkt som jag inte vill göra till dem, men jag lät dem fortfarande vara kunder. Det kan vara något sånt. Eller så är det bara att han kände själv att fan, jag vill ju ändå tjäna pengar, men bröllopstårtan, det är lite så här, men de andra bakverken, det är väl ändå okej. För då behöver jag inte sätta två killar på toppen av tårtan liksom.
Nej, precis.
Hur som helst så känns det som jävla hyckleri.
Kan man inte bara göra tårtan och så strunta i ha figurerna
på? Ja, sätta på dem själva efteråt, ja.
Nej, men alltså, det här med att tjäna pengar då, det är ju liksom en ganska intressant aspekt i det hela, om man säger att man, om man börjar exkludera kundgrupper så får man liksom en mindre kundkrets teoretiskt sett, om man säger så. Och det vore ju intressant om man tar bort det här med att man inte får inte servera vissa kunder eller så. Man får liksom, som ägare till en verksamhet så får du själv bestämma vilka du vill servera eller inte servera, eller vilka du vill känna eller inte känna. Men du måste posta det på dörren.
Mm.
Så då kan ju jag också, så här, när jag går fram till en kondit, så på det här stället så serverar vi inte homosexuella, kan jag också säga att nej, men jag vill inte gå till ett ställe som inte serverar homosexuella.
Nej, verkligen.
Och så får du liksom se vad nu känner jag att det blev väldigt kapitalistiskt argument här då. Låta pengarna eller plånboken rösta där.
Ja, men varför inte? Jag vill absolut inte bidra med mina pengar till något ställe som beter sig så här.
Det... Nej, men det är, kapitalismen fungerar ju, det är som alltså, det låter liksom lite bra, men om man får ju ändå inte diskriminera någon om man inte har något val. Nej. Om det bara finns den här konditorn.
Nej, men absolut.
I ett stort område så blir det diskriminering att de här samkönade som ska gifta sig inte får...
De kan inte köpa någon.
Får någon tårta eller något bakverk. Då, eller de måste ha torra kakor istället. Tänk liksom besvikelsen. Efter bröllopsakten så ska man gå, så ska man skära upp en tårta. Men allting man har det är mandelbiskott. Liksom.
Gud, vad mycket godare det är än en tårta, tycker jag. Gott. Men det står i den här artikeln då, som jag läst på Världen idag. Då står det så här: hittills verkar båda sidor ha förlorat på tvisten. Både det här paret och konditran. Jack Phillips har mist en stor del av sin inkomst i och med att han slutat göra bröllopstårtor. Det valet gjorde han när en domare ställde honom inför ett ultimatum. Antingen gör han bröllopstårtor till alla eller till ingen. Så då valde han då att göra det till ingen.
Nej, men det är ju, Nej, men det blir ju rätt på något sätt.
Jo, men det är fortfarande sjukt att man väljer att göra det av en sån här jättekonstig, luddig övertygelse. För han säger så här, att i min tro säger Bibeln att det är en man och en kvinna som gäller. Ja, men det gör ju fortfarande det för dig. Det är ju inte att så här, du måste, jag tycker det är så jävla konstigt att man inte kan skilja på det.
Ja, och äktenskapet kommer ju ändå gå igenom.
Ja, det, verkligen. Att, ja, det är inte som att de bara nej,
David, härifrån. Nu har du förstått det fel. Det handlar om tårtan.
Utan slut.
Konditorn.
Så blir vi
straight. Du kan ju liksom göra hindersprövning och allting sånt där. Men, och det går igenom eller så vidare. Men om inte konditorn säger okej.
Precis.
Ja, exakt. Det är sista,
det är liksom sista instansen.
Ja. Ja, vänner och familj har gett sig på signelse, men konditorn sa nej, så det blev inget. Ja, nej, det är ju rätt stört. Alltså, men det ska bli intressant att se vad de säger i högsta domstolen om det här.
Ja.
Om de tycker att det är okej av honom att det inte var diskriminering, då tror jag faktiskt att fler kommer att börja bete sig så, tyvärr. Får vi hoppas att alla ställer sig bakom de homosexuella och ja, men lite rösta med plånboken liksom, ja, faktiskt.
Precis. Ja, definitivt. Det hoppas jag.
Men precis, jag tycker det är viktigt att sånt här görs synligt. Så när någon vägrar att betjäna någon på grund av etnicitet eller sexuell läggning och så vidare, att det kommer fram så att vi andra kan säga, också ta ett beslut på sig, men då, nej men skitsam. Vill inte du ha deras business, så vill inte jag gå till det heller. Så, men då har du gjort det valet och jag gör också ett aktivt val i det.
Ja.
Men det fungerar inte riktigt alltid så. Så
Ja, men det var väl allt jag hade att säga om tårtan.
Ja, nej, men det är bra.
Vi kan väl fortsätta prata lite om tårtor i och för sig. Vi har fortfarande inte blivit sponsrade av Ritz. Och du. Det blir också lite svårare när jag liksom har flyttat ifrån staden. Jag får försöka hitta något.
Och vi har ju inte pratat om dem på sånt där 200 avsnitt eller någonting sånt där. Det kanske inte heller hjälper oss.
Nej, men det hjälpte inte att prata om dem heller.
Nej, det känns
det
som
hände ju liksom ingenting.
Känns som en återvändsgränd det här med Ritz faktiskt.
Jag får försöka hitta en konditor här i närheten som kan sponsra oss med tårtor.
Ja, men precis. Det i alla fall.
Ja, precis. Ni kan få väcka gamla tårtor när PostNord bestämmer sig för att det är okej
att
leverera. Very, very much. 'Cause we hang
Vi går vidare till veckans Quack You, och vi har faktiskt två den här veckan. Inga jättestora så här, som vi ska gå igenom hur långt som helst, men det är i alla fall två grejer som definitivt tycker jag är värt att nämna. Vi ska börja med faktiskt SVT-programmet Vetenskapens värld. De la ut på en grej på Facebook. Det finns ju statistik då som visar att dödligheten vid operationer är lägre, betydligt lägre, om det är en kvinna som gör operationen, alltså om det är en kvinnlig kirurg. Och rubriken då som Vetenskapens värld väljer att sätta på det här är att kvinnor minst lika bra på att operera som män.
Okej. Ja, det var ju speciellt.
Ja. Så man säger att ja, oj, blev inte alla lite överraskade nu eftersom kvinnor är faktiskt också bra på någonting. De är minst lika bra som män.
När det, ja, visar det är ju sig ett helt otroligt betyg. Tänk att vara lika bra som en man.
Ja, men exakt.
Det är ju allt jag någonsin kunde ha drömt om.
Ja, och precis som hos alla kvinnor, föreställer jag mig.
Ja, absolut.
Speciellt kirurger då, eftersom det är tydligen, eller det finns ju nu siffror på att kvinnor är betydligt bättre än män på att hålla sina patienter vid liv. Så att det kanske är så att vi ska jämföra tvärtom och säga att män är inte lika bra som kvinnor på att operera. Men Vetenskapens värld gick sen in och ändrade den här rubriken då, efter den här kritiken. Så att då blev det mer korrekt, mer som det vi föreslog. Men ja, det tog en liten stund i alla fall, och det var ganska ogenomtänkt, får man lov att säga. Men det var väl bra att de insåg sitt misstag i alla fall. Sen ska vi titta på Svensk Fågel, den här organisationen som sätter den här blågula fågeln då på svensk kyckling i Sverige. Och vilket är en bra märkning, men på Facebook när de gick ut så skriver de så här: våra kycklingar får huvudsakligen mat gjort på spannmål från svenska gårdar. Fodret är närproducerat, fritt från GMO och fiskmjöl. Smart va?
Smart va med ett utropstecken. Inte en fråga. Smart va?
Ja. Så det jag gjorde var att jag gick in och frågade varför de gödde på den irrationella rädslan för GMO. Och då svarar de då att hej David, vi har många tillfällen fått frågan om fodret innehåller GMO. Det här är ett enkelt sätt att förmedla en vanlig fråga. Och det tror jag vad jag vill på. Så vad jag svarade till det där var att istället för att besvara frågan med ett nej och information om att GMO är ofarligt, signalerar ni då istället till samtliga kunder att GMO är något man ska akta sig för. Och det är ju faktiskt precis det de gör. Det har de inte svarat på. Men vad man måste komma ihåg här är att det finns ju ingenting som indikerar att GMO-produkter är farliga för människor att konsumera. Det vore ju snarare vansinnigt konstigt om det faktiskt var det. Eftersom det här är ju alltså samma gener, om man säger, som vi äter på andra ställen. Va? Så att vi då på något sätt skulle växa ut en tredje arm bara för att vi...
Nej, men det här har vi ju pratat om tidigare. Jag är mycket mer rädd för grödor som har avlats fram genom att man bestrålar dem och liksom hoppas på att någonting händer någonstans och så odlar vidare på det.
Ja. Och det är så man gör.
Det skrämmer mig.
Det är så man gör annars.
Ja,
mycket. Så,
precis.
Så det här är helt idiotiskt faktiskt att skrämma upp folk med GMO.
Men då tycker jag, om Svensk Fågel står bakom det påståendet eller står för det påståendet att men det är så många som frågar om det, då tycker jag att vi skapar en insamling av namn där vi får folk att ställa frågor. Så, vi hittar på någonting som att innehåller eran fågel zombie-virus?
Precis.
Om de nu verkligen tycker att det är så att om tillräckligt många ställer frågan så går man ut och så skriver det på det sättet. Och bara se om det dyker upp där fodret är närproducerat och fritt från zombie-virus.
Ja, alltså är det bara det handlar om att många ställer frågan, så varför inte? Något säger mig att de inte kommer att vara lika öppna för att skriva ut det.
Nej, men vi måste komma på något bättre än zombievirus, för det låter bara jättefånigt. Men jag kommer inte på något. Herregud, hjärnan står still.
Ja, men i alla fall. Veckans Quack You delas då av Vetenskapens värld och Svensk Fågel. Så ser vi Quack You till de här två organisationerna. Däremot, 1000 Quack Ska vi gå tillbaka till där vi började med, fast inte tacka Fredrik Virtanen direkt, utan istället då, tycker jag då, tacka de tusentals kvinnor som har faktiskt gått ut på sociala medier och berättat om sig, vad de har varit med om i den här MeToo-hashtaggen då. Vad man ska komma ihåg här är ju också det att det är långt ifrån alla kvinnor som har blivit utsatta för det här, som går ut och berättar om det och som vill så att säga då, återuppleva det på det här sättet, eller att andra ska få reda på det och så. Så att mörkertalet här är ju helt enormt såklart, men väldigt starkt av de som berättar om det, och beundransvärt att man går ut och offrar ganska mycket faktiskt, för att det finns en social, ett socialt pris man betalar som kvinna när man exponerar såna här saker. Så att som sagt, ingen skugga över dem alls som inte vill berätta om det. Det har man sina skäl till, garanterat. Men jättebra och jättestarkt av dem som orkar med att göra det.
Jag har läst också hur, jag har inte själv läst kommentarerna, men vad man läst är hur många män går in i kommentarsfälten till de här och börjar antingen avsvära sig ansvar eller liksom skälla ut eller säga att men vilka svin det är. Som, det här är väl ändå tillfälle att inte ge sig in i det, inte skriva massa, och inte säga, inte jag, inte alla, inte någon som jag känner i varje fall, eller sådär, inte börja försvara, inte börja gå i någon slags sån ställning. Jag vet, alltså, jag kan bara ta mig själv, jag vet inte. Jag är inte i en situation eller en position där jag definitivt kan hävda att jag inte har gjort någonting som har uppfattats som ofredande, eller ofredande, men som olämpligt någonstans, nej, någon gång. Så jag tänker inte säga någonting. Och jag tänker inte heller, jag måste säga, min tystnad betyder inte heller att jag är emot, eller att jag vänder mig bort, att jag inte läser eller inte ser. Så det här är inte mitt tillfälle att synas eller höras i det. Det är bara det. Nej, det här är en slags synlighetsgörande för mig, att jag blir berörd av att läsa, inte de individuella på det sättet, men mängden i det. De individuella, de som faktiskt skriver någon berättelse kring det, inte bara skriver MeToo, berör mig starkt också, men det är ju mängden, det är ju den stora massan som gör som gör det.
Precis, det är det jag tycker är intressant. Man ser att det är verkligen, det är ju kvinnor och tjejer i alla åldrar, alla skeden av livet, allting liksom. Det spelar ingen roll var man befinner sig eller vem man är, man har varit utsatt för någonting. Precis. I alla fall.
Ja, just det.
Och det jag tycker känns viktigast att man tar med sig, det är ju inte bara heller att oj, det här händer ofta, utan det man måste vara mer uppmärksam på, det är sin egen omgivning, sina egna vänner. För att om alla håller koll på sina vänner, då har vi alla koll på varandra. Och man lyssnar ju mer om en vän säger till en eller om någon främling gör det.
Vi måste bli mer medvetna.
Ja, för att, och grejen är att alltså, det är jag fattar, det är mycket jobbigare om det är ens vän som beter sig som ett jävla svin än om det är en total främling. Det är självklart, det är mycket jobbigare och det blir mycket obekvämare, och det blir så här, jag vet ju, folk vågar inte lägga sig i för att det kan bli dålig stämning, och det kan bli, ja men jag jobbar ju tillsammans med det och jag måste träffa honom på de mötena och jag måste göra ditten och datten. Det är jätteobekvämt och jättejobbigt, men om vi alla bara försöker att bli bättre på det, så kommer det göra skillnad.
Och som jag tänker på dem, jag läste en del män som också skriver, åh, era jävla svin, sluta tafsa, sluta göra så här. Ja, jag förstår också reaktionen, men det är också ett främjande att säga, nej men det är inte jag, det är inte, jag tror att vi behöver bli uppmärksamma på oss själva på något sätt, vad vi själva förmedlar. Och jag tänker mycket på, alltså, du säger för att det är nu tappar jag helt min tråd vart jag var på väg, men det är det här som man inte riktigt tänker på förrän det kommer upp till ytan, små skämt eller små saker som man inte tidigare har tänkt på. Om du säger att det blir obekvämt om man konfronterar någon och säger någonting, det hoppas jag att det blir mindre obekvämt nu när det faktiskt blir någonting. Men jag tror också att tidigare så har man inte ens reagerat på det, för det har man kunnat skratta bort det, alltså man har inte varit medveten om att det har varit någonting som inte är okej. Okay. Mm. Det blir inte obekvämt. Man tänker inte, och jag kan inte säga till nu för att det blir obekvämt, man har inte ens något tankande för att det är bara någonting som sker.
Mm. Jag tror också att det är så här, man vet att ja, men min kompis Fred, ja, men han är jättesnäll, han är världens schysstaste kille, men ja, när han blir full, han blir lite jobbig, han blir lite större, men han är ju helt ofarlig, det vet ju jag, så att det är ingen fara i den här situationen. Mm. Tänk inte så, tänk istället, hur är det för den här tjejen nu som står upptryckt mot en vägg och han ska hålla på och liksom gå på. Hon vet ingenting av det du tror dig veta. Hon kanske vet någonting helt annat. Man måste ta ett steg utanför sig själv och sin egen liksom relation till den personen och se, precis, hur beter den här personen sig. Tycker jag att det här är okej? Nej. Ja, men då är det dags att göra något åt det.
Mm. Precis. Och vara uppmärksam i det små och det stora. Inte bara när det blir någonting som blir uppenbart påtagligt, utan också små saker, kommentarer, busvisslingar,
ja, men det,
som den kan vara, som är, alltså, som underbygger det där grövre, större sen.
Alltså jag håller helt med dig, men det som är det sorgliga är att jag och i stort sett alla mina tjejkompisar har varit med om liksom grova saker som har skett mitt ute bland folk, och det är inte en jävel som gör någonting. Jag håller med om självklart att alla de här små sakerna också är viktiga, men vi måste ju börja ta ett
krafttag. Som bygger upp till.
Ja, men vi måste ta ett krafttag runt att man ska inte få sitta och trakassera någon på tunnelbanan eller på en buss eller någonting, utan då går man dit och stör och förstör, alltså, om vi alla hjälps åt. Precis. Så.
Men det är inte antingen eller, det är ju både och. Såklart, alltså.
Ja, absolut. Jag menar bara att man ska inte tappa bort sig i att det är så här, det kan vara små saker bla bla, utan vissa saker sker liksom mitt framför ögonen är grovt, och det gäller att börja lägga sig i såna
saker. Och just det att en person som beter sig så här stärks av tystnaden i rummet.
Ja, absolut.
För att det blir tyst medhåll. Man är på förövarens sida om man inte säger ifrån. Det är ju faktiskt så. Är man inte en del av lösningen, så är man definitivt en del av problemet. Och sitter man i en sån situation där man inte säger någonting, man inte gör någonting, och en person håller på och beter sig på det här sättet, bryter man då tystnaden och markerar, så kan jag garantera att fler i rummet kommer också göra det. Alltså att man får den bollen i rullning och säger att nej, men det du håller på med just nu, det är faktiskt inte okej. Och vi kommer avlägsna dig härifrån om du inte ger dig med det här.
Ja, och det kan räcka med en sån sak som att bara sätta sig bredvid den personen, eller ställa sig bredvid den personen som blir utsatt. Att bara visa så här att du inte är ensam i det här. Du har backning här. Det är sånt jag tycker. Jag hoppas att det här leder till att folk är lite mer öppna och ser runt omkring sig, vad är det som pågår, och kan jag hjälpa till på något sätt.
Ja, man kan hoppas det, för att det är den, det är liksom det, den, alltså vi behöver få den synen på det och inse omfattningen, och inte bara tänka att det här är en väldigt isolerad händelse, att oj, jag såg någon bli antastad på bussen, det var skönt att det inte är så vanligt, det är ingenting man ser varje dag. Nej, men det kan vara någonting som hon ser varje dag.
Definitivt.
Du ser det här en gång när det händer, men hon ser det här varje dag. Att folk sitter och stirrar och att folk kommer med opassande kommentarer. Och det kanske är bara därför hon går med hörlurar. Hon vill inte höra det här hela tiden. Och det är väldigt lätt då att tänka att det här inte är ett så jättestort problem. Men det här synliggörandet som den här kampanjen ger, tror jag kanske kan få igenom någon form av förändring där i alla fall.
Jag hoppas det. Jag är väldigt glad över att jag har liksom inte sett diskussionen derailas på så många ställen. Eller överhuvudtaget, tror jag. Utan det har mest varit så här, kvinnor delar med sig och folk, både män och kvinnor, stöttar. Att det är inte att det blir så här, jaha, men inte alla män, eller det är faktiskt män också som blir utsatta för saker. För det är så här självklart. Men man kan prata om det vid ett annat tillfälle. Man kan starta en annan kampanj för det. Liksom.
Ja. Och sen är det ju så att den här kampanjen har ju på alla tänkbara sätt så otroligt effektivt tokdödat den här synen att det här skulle vara ett importerat problem.
Ja.
Alltså den idén kan inte överleva i något friskt sinne efter det här. Alltså det är ingen som möjligen kan underhålla den idén när det är folk i alla åldrar, kvinnor i alla åldrar, som berättar om det här som har systematiskt pågått sedan de var små.
Precis.
Och att tro då att det här skulle vara ett importerat problem, det är ju bara löjeväckande. Så att det än så länge tycker jag har varit en bra kampanj. Så tusen kvack till alla som Alla som orkar dela med sig helt enkelt, och alla som vill dela med sig. Och även då 1000 kvack till dem som inte delar med sig men som orkar ändå. För att det är starkt det med. Ja, vi ska gå vidare till veckans scoop.
Just det.
Lite mer lättsamt kanske kan tyckas.
Det var skönt.
Ja, det är så att Björn Hallström har varit på ICA. Och han...
Är det hela nyheten?
Ja, nästan hela nyheten. Han skulle köpa ekologisk blandfärs, och den var då nedsatt med 5 öre.
Wow.
Ja.
Kilot.
Och jag kan säga att jag har ju själv tagit bilder på när saker var nedsatta med 0 öre, så att det är ju, det är ju minst 5 öre mer intressant än Björns.
Ja, precis.
Ja, det var
blandfärs.
Ah, okej.
Okay. Men ja,
kanske... på 500 gram, ja, det var inte ens kilopriset.
Nej.
Och så, nej. Sånt är svårt allergisk mot när de skriver styckpris på färs. Alltså det är så larvigt som man smäller av. Men, ja, det är för mig en större nyhet än att den här rabatten var väldigt låg. Men ja, nej, det här hamnade på Aftonbladet i alla fall, att det var en liten rabatt på ICA.
Ja, fantastiskt.
Ja,
Jag tycker det bästa är nästan videon som ligger under artikeln. Det här är salmonella och så undviker du att bli smittad.
Ja. Ja, det, ja. Ja. Vi kanske ska ta avsluta med en insändare.
Ja, precis. Och den här har vi fått skicka till oss från Camilla. Så tack så hemskt mycket, Camilla.
Tack för det.
Här var bra. Länge lev mulltoan. Vi blir allt fler och nederbörden minskar, vilket leder till grundvattenproblem. Därför tycker jag att det är dags att införa mulltoaletter. För att slippa dålig lukt kan de placeras vid sophus.
Va?
Jag tycker inte att all högteknologi är så miljövänligt som det sägs. Kan det finnas ett samband mellan låg nederbörd och ständigt ökande högteknologi, som till exempel satelliter och miljontals mobiler?
Nej.
Hälsningar Pettersson.
Svar nej, det kan det faktiskt inte.
Eller högteknologi som toalett, vattentoalett.
Ja. För att slippa dålig lukt kan de placeras vid sophus.
Jag förstår, jag följer inte med där.
Alltså, det luktar...
Om man bor i ett höghus, ja. ett höghus, och så ska man gå ner till en mulltoalett på gården i sophuset.
Alltså,
ja, det låter,
låter charmigt som fan.
Alltså, här var det så stark soplukt så att jag känner ingenting av det här bajset.
Men det är ju återigen, det är ju inte att slippa dålig lukt. Det är ju att ha dubbelt så mycket dålig lukt.
Exakt.
Det är ju faktiskt något helt annat.
Det är att ersätta en dålig lukt med en värre dålig lukt.
Ja, precis.
Ja, men jag tror inte att all högteknologi är så miljövänligt som det sägs. Vem har... Nej, jag förstår inte.
Nej, det här var en väldigt intressant insändare. Så ja, nej, tack Camilla.
Ja, för det. Absolut.
Ja. Så med Petterssons visdomsord om teknologi så kanske vi ska ta och avsluta veckans program.
Ja.
Ja, då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackyou.se eller på Twitter under kontot kvackyou. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.